Radiosporten dokumentär.
Jag har faktiskt aldrig sett något liknande.
Det var fruktansvärt att se.
Back off. Just back off.
Det är ju ingen som säger ett knyst här inne.
Varför är det så tyst?
Det är en protest som pågår här.
Nu är det slut allt då. Nu ska vi kväsa det här.
Ja, så i förlängningen så skulle det kunna innebära att man inte har någon ståplatspublik alls.
Ett fritt fall neråt. När tar det stopp?
Då satt man där och hittade på saker.
Coronaåret har tydligt visat vad publiken betyder för fotbollen. Läktarsångerna tystnade och stämningen var borta när supportrarna försvann från arenorna. Samtidigt, inga olagliga bengaler eller ordningsstörningar. Men hur ska det gå när allt ska bli som vanligt igen? För sprickan mellan fotbollen och polisen har varit total. En konflikt som handlat om polisens metod för att bekämpa bengaler och bråk. Metoden har kallats fotbollens död, det största hotet mot allsvenskan, men också villkorstrappan. En metod där konsekvenserna vid bengalbränning och stök trappas upp allt mer. Det kan innebära att färre får komma in på arenorna, att läktarsektioner står tomma. Enligt fansen en trappa som leder till slutet för supporterkulturen. Nu ska ordet villkorstrappa försvinna. Men innebär det slutet på konflikten? Det här är Radiosporten dokumentär, ett program av Martin Hedberg.
Olof.
Det är mars 2021. Presskonferens med fotbollslandslaget. Men alla frågor handlar inte om de kommande VM-kvalmatcherna.
Börja med en fråga till Marcus. Du skrev på det här uppropet mot villkorstrappan. Hur resonerar du där? Och följdfråga till Andreas. Varför skrev inte du på? För jag gissar att du också fått frågan.
Den är uppdaterad nu. Jag är påskriven också.
Säger landslagets lagkapten Andreas Granqvist.
Vi vill ha mycket fans på läktarna. Vi vill ha en bra atmosfär. Vi vill ha tryck på läktarna. Jag tycker inte att man kan bestraffa en hel läktarsektion på grund av att ett antal få människor inte gör det som de ska göra på läktaren. Så.
Villkorstrappan, ett ord och en strategi som skapade en infekterad konflikt inom svensk fotboll. Men bara några dagar senare kommer nyheten.
Villkorstrappan skrotas inom svensk fotboll. Efter ett möte med polisen under onsdagen så meddelar nu svensk elitfotbolls generalsekreterare Mats Enqvist att en ny strategisk plan ska tillämpas.
Det här var enormt positivt. Det är ett långt arbete som har gett ett väldigt bra resultat så här långt.
Men alla är inte lika säkra på att den svenska fotbollen nu ska få lugn och ro efter den där uppslitande säsongen 2019. Fotbollsmördare, snutjävlar, skanderar två rivaliserande Stockholmsklackar tillsammans i maj 2019. Och några veckor senare blir allt tyst.
Det är Stockholms derby, AIK mot Hammarby. Det är över 30 000 åskådare här, men det är svårt att tro, Rickard. Det
känns som att vi sitter och rapporterar från en golftävling, att man smyger fram till bibliotekarien och ska fråga om ett boklån eller annat.
Säger Radiosportens fotbollsexpert Rickard Henriksson.
Det är en protest som pågår här från båda lagens supporter mot det som har varit här under våren, polisens nya direktiv på hur man ska ta sig an fotbollspubliken.
Polisen som skärpt tonen. Om klubbar inte kan förhindra att det bränns bengaler på läktarna, då väntar publikneddragningar. Och det kan också bli tal om
att man ska ha stängda läktarsektioner till och med tidigare matchavsparkare. Att vissa matcher ska spelas på förmiddagarna, på vardagar.
Den engelske författaren och journalisten James Montagu är på plats där på Friends Arena.
It was almost ready made for a chapter in my book. So I walked into essentially a scene.
James Montagu, som nu i juni 2019 är på väg att färdigställa sin bok om supporter- och ultraskulturen runt om i världen. Och han slås av kraften i den här protesten.
You know, it was one of the most powerful pieces of activism that I've been in the center of.
Även spelarna är på fansens sida. När lagkaptenerna Henok Goitom och Jeppe Andersen möts hos domarna vid slantsinglingen bär de t-shirts med budskap. På Goitoms svarta tröja står det spelare plus supportrar lika med AIK. Er sak är vår sak. AIKs dåvarande tränare Rickard Norling minuter innan avspark till Simor.
Vi får försöka fixa det här snabbt tillsammans, myndigheter och passionärer.
Situationen där 2019 med å ena sidan fotbollen, där den olagliga pyrotekniken brinner på läktarna, där supporterrörelsen och klubbarna vill återta en dialog för att hitta en lösning. Å andra sidan polismyndigheten med ansvar för att arrangemangen genomförs på ett tryggt sätt, som nu till varje pris vill få bort brännandet från läktarna av säkerhetsskäl. Polisens presssekreterare Ola Österling i programmet P1 Morgon.
Det har varit bengalbränning sedan 90-talet och vi har haft dialog och kommunikation kring bengaler sedan 90-talet. Men någonstans måste vi ju få en förändring eftersom det är livsfarligt med gradantal och den kemiska röken skadar.
Och trots att våld, stök, fylla och rasism minskar i den svenska fotbollen står nu polismyndigheten i ena ringhörnan med lagtexten på sin sida och i den andra hörnan fotbollsrörelsen med forskning och goda erfarenheter i ryggen. Åge Radman på Malmö universitet har forskat kring fotbollspubliken sedan tidigt 90-tal. Och så här ser han på strategin där 2019.
Att ordningsmakten nu har bestämt sig för att införa ordningstrappan och jobba med repressiva åtgärder. Ja, det hänger inte riktigt ihop med den generella positiva supporterutvecklingen som har varit i Sverige.
Efter flera år av god samverkan, enormt polariserade positioner. Och frågan är vad som kommer hända när fotbollspubliken kommer tillbaka efter pandemin. Men vi tar det från början.
Fotbollen som företeelse och supporterkulturen som företeelse, det är en av de största kulturyttringarna vi har i Sverige förmodligen. Vi snackar 2,5 miljoner besökare på svenska arenor i Superettan och Allsvenskan under 2019.
Säger Anders Almgren, verksamhetschef på Enable Sverige som jobbar med samverkansfrågor inom fotbollen.
Och ser man det på det sättet så får man även fundera på vad innebär det egentligen då? Jo, det är en social plattform för jättemånga människor, inte minst 10 000-tals ungdomar i Sverige.
Sociologen Anders Almgren berättar om hur traditionella platser och miljöer som tidigare gett gemenskap och sammanhållning har luckrats upp sedan 50-talet, som lokalsamhällen och folkrörelser.
I det moderna samhället så hittar folk nya typer av sociala plattformar och nya typer av sätt att hitta gemensamma värden och saker som håller dem samman. Och fotbollen är en sån.
Men synen på supporterkulturen kunde vara annorlunda, säger han.
Det måste vi kunna se som en resurs i Sverige och inte bara försöka jobba mot och bara se problemen med.
Den svenska regeringen ska se över reglerna för hur polisen får ta betalt av idrottsklubbar för extra insatser i samband med matcher.
Det är 2011 och Sveriges Radios Ekot rapporterar.
Ny nationell samordnare mot våld vid idrottsevenemang blir förre rikspolischefen Björn Eriksson som nu ska ta fram de nya reglerna.
Klimatet kring den svenska fotbollen är inte det bästa. Relationen mellan supportrarna och de som bestämmer är frostig från båda håll. Problem med stök, fylla, rasistiska glåpord från läktarna, fortsatt olaglig bengalbränning. Det är nu i Björn Erikssons arbete som samordnare som begreppet och idén kring den så kallade villkorstrappan nämns för första gången.
Ja, ursprunget var egentligen det första betänkandet mindre våld för pengarna, för då konstaterade man att de här matcherna kunde på till exempel ett derby komma långt över 1 miljon i kostnad för polisen. Motståndarna sa ja, men polisen tar ju i så mycket, här kommer hästar och helikoptrar och allt annat och det ska vi betala, är det här verkligen rimligt?
Enligt Björn Eriksson finns nu önskemål att hitta ett system som är mer flexibelt.
Och då växte villkorstrappan fram, nämligen polisen slutar ta betalt. Men i gengäld går man igenom och föreskriver villkor för matcher.
Ramsor sjungs på derby 2012 och just det året sker ett skifte. Svensk elitfotboll, SEF, är en organisation som representerar klubbarna i Allsvenskan och Superettan. Och generalsekreteraren Mats Enqvist berättar.
Vi tittade på den här supporterfrågan och konstaterade att det var ett väldigt konstigt förhållningssätt vi hade. Vi hade ju då, även om vi hade betydligt färre besökare på våra matcher då, så hade vi fortfarande väldigt många. Medan hållningen var ju ofta väldigt fördömande. Det vill säga man gick ut och pratade om man skulle ta bort ståplats. Man fokuserade väldigt mycket på när det blev problem. Och så missade man kanske att den absoluta majoriteten av alla supporter var ju fantastiska.
Siktet blir nu att närma sig supporterrörelsen som å sin sida också jobbar för mer samarbete. Men alla är inte med på det här tåget.
Jag minns vi hade ett möte upp hos dåvarande idrottsministern Lena Adelsohn Liljeroth, och vi beskrev de här tankarna på det här mötet för att börja liksom få en bättring i alltihopa. Då var den högsta polisen som var där då, han fick frågan vad han tyckte om det här, och han svarade väldigt kort och lakoniskt: vi samtalar inte med terrorister.
Nationell samordnaren Björn Eriksson ska på sitt håll hitta ett sätt att ersätta polisnotorna och säger att även fotbollen var positiv till ett skifte mot ett villkorsupplägg. Men tänket kring villkorstrappan är inte grundat på forskning.
Det är nog mera sunt förnuft. Det har stått två synsätt mot varandra om du tittar på det historiskt. Det ena är att polismakten övervakar och sätter in de resurser som behövs. Så då kommer vem ska betala det? Och då skiljer sig parterna åt i uppfattning. Eller också försöker man hitta villkor och annat där man uttrycker sig i villkorstermer, så att arrangören har en större möjlighet att själv välja vilken mix av insatser man vill göra.
Något som redan börjat gry i Europa, framförallt i Tyskland, är SLO, Supporter Liaison Officers, på svenska förbindelselänk mellan supportrarna och klubbarna. En roll som nu också införs i svensk fotboll. Mats Enqvist beskriver en situation som blir allt lugnare.
Och polisen la in många nya bra arbetsmetoder, framförallt ute lokalt och regionalt med det som heter SPT, särskilda polistaktiken.
Fotbollen sluter tillsammans med ishockeyn ett avtal med polisen som kommer att gälla 2014-2017. Tre av de fyra åren blir svensk fotboll utnämnt till best practice i hela Europa av UEFA.
Och lite märkligt, tack vare kanske att man mest ser tidningsrubriker eller annat eller utspel, så är det så att de som inte går på fotboll, de upplever det som mest otryggt. Men de som faktiskt har gått på fotboll, barnfamiljer och allmöjliga, håller fotbollen som en väldigt trygg plats att vara på.
Björn Eriksson kommer spela flera roller i den här historien, och han kommer få kritik. Först är han alltså nationell samordnare kring idrottsvåldet. Senare är han ordförande för Riksidrottsförbundet som tillsammans med polisen diskuterar fram ett ramverk kring villkorstrappan för svensk idrott. Det kommer också bli en storm kring hans uppdrag som lobbyist för vaktbolagen. Nu i efterhand kan han se att villkorstrappan landade väldigt olika i olika sporter.
Sedermera när man kom till den praktiska tillämpningen har det på vissa områden gått helt friktionsfritt. På andra har det uppstått spänningar, motsättningar. Just inom fotboll kom det att bli en tändande gnista där parterna kom att komma väldigt mycket mot varandra.
De glädjetårarna och den lättnaden var en helt ny upplevelse. Och då jag fick en sån här riktig aha-upplevelse att amen, det här är viktigt för mig. Det här är fruktansvärt viktigt för mig.
Sofia Bolin, numera ordförande för Svenska fotbollssupporterunionen SFSU. Hon insåg att fotbollen skulle få en stor plats i hennes liv när IFK Göteborg hade vunnit det allsvenska kvalet mot Västra Frölunda 2002.
Jag var intresserad och kände liksom drivet att få vara en del av någonting större.
Hon började gå på fotboll vid 14 års ålder, och 10 år senare inleddes hennes engagemang i Blåvitts supportergrupper.
Men jag kände att jag gick till matcherna, jag var där på matchen, och sen så när den var över så kände jag, men vad gör jag nu? Det kan väl inte vara slut här? Och jag hade inga vänner som ville göra just det. De ville gå på matchen, se matchen och gå hem. Men jag kände att men det kan väl inte ta slut här.
Sofia Bolin blir först vice ordförande och sen ordförande i SFSU i mitten av 10-talet. Och hon ser också den positiva utvecklingen då.
Vi, alltså fotbollen, slår publikrekord år efter år. Vi får en fortsatt ännu bättre dialog och relation. Och liksom ett ännu mer liksom djupt partnerskap med ligan, med våra fotbollsklubbar och även fortsatt utveckling tillsammans med förbundet. Så att det går ju åt rätt håll. Fotbollen mår bra. Fotbollen får mer intäkter.
Det kommer förslag om att tillåta fyrverkerier på idrottsarenor igen under ordnade former och utomhus.
Nyhetssändning från Ekot i januari 2013.
Det är Björn Eriksson, nationell samordnare mot idrottsrelaterat våld, som pekar på hur det är tillåtet i Norge och Österrike.
Hösten samma år på Friends Arena i Solna.
Polisen gjorde ett test som man beskrev som världsunikt.
Säger Oskar Månsson, då Aftonbladet reporter, som då sedan flera år hade bevakat svensk fotboll där pyrotekniken på läktarna ständigt hade debatterats. Och den här granskningen kommer bli kontroversiell på hans egen redaktion.
Det var en mycket känslostyrd diskussion kan man säga.
Hur farliga bengalerna egentligen är ska nu testas i Solna, och med finns också experter från Totalförsvarets forskningsinstitut och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Brandrisken var uppenbar, inte i själva läktaren, men skulle en flagga eller jacka fatta eld skulle det kunna uppstå en paniksituation.
Och den risken är den stora, det är den man behöver undvika, för vi har ju sett tidigare läktarkatastrofer har ofta handlat om just panik och trängsel.
Man tittade också på rökens så kallade partikeltäthet, hur farlig röken var att andas in och om det fanns risker med att titta in i den bengaliska elden.
Och det konstaterar experterna att det inte fanns, men polisen påstod ändå det i ett, när de tog arbetet vidare. Och vad det gäller röken så skrev polisen också, trots det att testet bevisar motsatsen, att röken faktiskt var farlig när de tog det vidare.
Oskar Månsson går tillsammans med en kollega och experterna som jobbat med testet igenom polisens slutsatser. Och de får inte ihop hur polismyndigheten tolkat resultaten som den gjort när det gäller röken och risken för ögonskador.
Och det här testet låg sedan till grund för regeringens strategi kring hur man skulle jobba med idrotten. Så att de besluten på högsta nivå togs på felaktiga grunder.
Polisen gör senare ett nytt pyrotekniktest.
Det man gjorde var att man slängde ner alla de här pjäserna i en stängd container. Och då fick man ju förstås helt andra värden.
Fotbolls- och supporterrörelsen är kritiska till det här testet, men på Sveriges Radios sajt kan man läsa rubriken "Poliser skadas av bengaler". Rökdosen som de utsätts för ska vara mer än 56 gånger högre än de doser som är godkända av Arbetsmiljöverket. I faktarutan står det att containern i testet var, citat, väl ventilerad. Juristen Fredrik Landberg utreder den här frågan för polismyndigheten, och beskedet är tydligt kring vad som kan hända om den olagliga bengalbränningen inte avtar.
Ja, så i förlängningen så skulle den kunna innebära att man inte har någon ståplatspublik alls. Det här handlar ju om att försöka komma till rätta med problemet, och där är vi beredda att gå ganska långt.
På Aftonbladets redaktion väcker granskningen av hur farliga bengalerna egentligen är starka känslor.
Våra chefer på tidningen ansåg att den här var alldeles för pro-bengal och pro-supporter.
Det hela slutar med att Oskar Månsson säger upp sig från Aftonbladet. Delvis för att den här texten inte publiceras av tidningen, trots att den skrivs om flera gånger. Men granskningen kommer ut till slut ändå.
Jag sålde den senare till kit.se där Martin Chury, som numera är nyhetschef på Aftonbladet, tyckte den granskningen var intressant och de publicerade den.
Från centralt supporterhåll jobbar man för att hitta alternativ till den pyroteknik som polisen hade testat. Sofia Bolin berättar om
en kall pyroteknisk pjäs som SFS tillsammans med SEF var väldigt intresserade av att utforska för att just vara handlingskraftiga och innovativa i det här. Vi behöver inte, kommer vi till en vägg, ja, men då får vi bygga en dörr och så får vi se på något annat.
Hon får till ett möte med polis på strategisk nivå.
Men då fick jag svaret att polisen kan inte engagera i sånt här. Det är som att de skulle vara med och ta fram ett legalt kokain. Var liknelsen med att sitta med i en referensgrupp och titta på möjligheter för en legal pyroteknisk pjäs.
Men frågan är, varför är pyrotekniken så viktig för delar av supporter- och ultrasrörelsen?
För en del är just det konstnärliga uttrycket. Att kunna skapa en inramning, en show, en hyllning. Att kunna ha det som en del av liksom sitt konstnärliga kit. Det kan vara allt från flaggor eller banderoller. Och då ingår det traditionellt inom ultraskulturen som en del av stämning runt omkring fotboll.
Men Men under mitten av 10-talet är alla inte lika förtjusta. Ett antal stormatcher försenas efter intensiv bengalbränning.
Sedan också ganska mycket bengaler, så nu är det en ganska tät rökdimma som ligger över arenan. Så domare Mikael Ergeus har kallat in samtliga startspelare och det dröjer ytterligare en stund innan detta Stockholmsderby tar sin början.
De bengaliska eldarna ska fortsätta vara en företeelse där polisen och fotbollsrörelsen ligger långt ifrån varandra. Och förslaget att hitta ett sätt med tillåten pyroteknik får inget fäste. Men kring andra områden fungerar samverkan desto bättre. Det är 2016 och Hammarby låter en hel del av sina besökare göra blåstester. Göran Rickmer är säkerhetsansvarig hos Hammarby, stod själv i klacken i yngre år och han berättar om projektet Fotboll utan fylla.
Det var inte så populärt när vi tog det beslutet. Vi tog in då forskare.
Alkoholhalten bland en del besökare på lagets matcher var för hög. Så var Rickmers och klubbens uppfattade bild. Och fulla besökare riskerar att göra dumma saker. Forskarnas resultat var tydligt. Det var för mycket fylla.
Och då behöver vi jobba med det. Och då satt vi upp tillsammans med polisen och en massa andra aktörer. Vi tyckte att det fanns människor som var alkoholister. Vi hittade människor som, vuxna människor som hade liksom höga promillehalter som kom med barn. Hur hanterar vi det? Det blev alltså massor med frågeställningar.
Och mindre fylleri, lika med mindre risk för stök.
Så det blev det prio ett. Så tänkte vi, om vi kan få majoriteten av alla människor att använda hjärnan, vilket är liksom grunden för det, så kommer det bättre.
Rickmer berättar om den generella utvecklingen.
Där vi har fått ner kriminaliteten. Tryggheten har ökat. Det finns ju företag som gör trygghetsmätningar på arenorna i Stockholm. Och där vi får jättehöga betyg. Vilket är ett intressant fenomen. Utan att vi har mer regler och vi har inte mer lagar.
Men på våren 2018 hände det här i Göteborg.
Dessvärre lite trista saker som händer ifrån på läktarhåll. Det är Hammarby supportrar som kastade in en bengal mot blåvitt supportrar. Och ja, stämningen blev förstås ganska så hätsk.
Läktarskandal på Gamla Ullevi när en bengal kastas och C-more rapporterar. Efter flera säsonger med minskat stök kommer det här bakslaget.
Normalt sett när sånt händer så kastas fotboll och polis och relationerna mellan fotboll och polis in i en kris.
Säger Anders Almgren på organisationen Enable Sverige som startade som ett forskningsprojekt. Numer är fokus på samverkan och ett projekt som Anders Almgren är med och startar upp är Trygg Fotboll Göteborg. Där IFK Göteborg, den lokala polisen och Göteborgs stad ingår. Ett mål är att se till så att parterna har samma lägesbild.
För om man har olika bilder av vilken verklighet som finns där ute, om ordningsläget är gott eller dåligt och så här, och vilken typ av problematik som finns och vad den beror på, då kommer även analysen om hur man ska jobba med det bli fel.
Det här samarbetet är igång när bengalkastningen sker där våren 2018. Personerna som kastat bengalerna identifieras, men det blir inga generella repressiva åtgärder utan fokus riktas mot att gemensamt komma fram till långsiktiga lösningar och matchvillkor som att sätta upp nät vid sidan av ståplats och att flytta en hemmasupportersektion som kallas levande sittplats. Den hade legat för nära borta sektionen.
Och alla lämnade rummet nöjda, både IFK Göteborg och polisen. Så jag skulle säga att det är ett jättebra exempel på en god samverkan. Där alla blir vinnare.
Ännu en bengalskandal inträffar i september 2018 nu i Stockholm.
Det här derbyt som alltså blev en halvtimme försenat efter att Djurgårdspubliken kastat in en bengal på sittplatsläktaren bland Hammarby-fansen. Bengalen såg ut att träffa en yngre flicka, oklart.
Och snart ska den ansvariga polismyndigheten i Stockholm strama åt villkoren för hela fotbollssverige. Polisen som antagit sina nationella riktlinjer för villkorsgivning vid idrottsevenemang redan 2016. Men det är nu villkorstrappan sätts in på allvar.
Vi tappade allt arbete som var gjort över en natt nästan utan att vi ens var informerade om. Det var nog det mest chockartade under 2019. Sen kom det ju slag i slag. Grejer som ökade risken och polariseringen.
På Svensk Elitfotbolls kontor i Stockholm har Mats Enqvist märkt att saker förändrats efter 2017 efter att avtalet mellan fotbollen och polisen gått ut. Men så blir han överraskad.
Och sen fick vi plötsligt besked att man skulle istället göra upp den här strategin med Riksidrottsförbundet. Och då hamnar vi för första gången i ett läge när man aktivt sa att vi skulle inte vara en del av dialogen.
Och inriktningen, polisens strategi, förändras.
Då blev det en lite mer konfrontativ linje. Man valde att sätta den här villkorstrappan som, det var kanske inte själva trappan i sig, utan det är snarare hur man använder lagen och mot vem man använder lagen och i vilken proportion man gör det, som har blivit väldigt omdebatterat.
När väl säsongen 2019 börjar med cupspel i februari blir det stökigt från läktarhåll mellan IFK Göteborg och Gais. Här i Simors sändning.
Ja, nu är det som nyårsafton. Vi får inte vara kvar på banan. Oj, 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 vad det kommer raketer och grejer.
Den här händelsen ser Mats Enqvist som ett nederlag för fotbollen. Och det ska även supporterföreträdare ha insett, som han pratade med. Och så här beskriver Enqvist polismyndighetens agerande på våren 2019.
En sorts hög mentalitet slog till att nu är det slut allt. Nu ska vi kväsa det här. Och sen valde man att gå ut med hårda, ganska svepande bestraffningar mot en breda supporterled som först var i visitationen som skulle då gälla alla som gick in i en väldigt hård visitation just till ståplats. Då. Det är klart, det möter ju frustration. Du alienerar ju väldigt många människor som egentligen i grunden är goda och som blir förbannade på polisen helt enkelt.
Mats Enqvist, som har kontinuerlig kontakt med sina internationella kollegor.
Det här har inte fungerat med hårda metoder någonstans i Europa, whatsoever.
Villkorstrappan blir nu allmänt känd, där klubbar ska se till att ingen pyroteknik kommer in på arenan, att inga ordningsstörningar får ske bland i vissa fall 25 000 åskådare, att inga så kallade overheadflaggor får finnas på läktarna som kan dölja hantering av pyroteknik. Då väntar publikneddragningar för arrangörerna som straff.
Det är intressant att du använder begreppet straff, för det är nämligen helt felaktigt. Okay.
Säger
Magnus Råglert, enhetschef för enheten för förvaltningsrätt, rättsavdelningen, polismyndigheten.
Och fortsätter.
Det här handlar om alltså en förebyggande åtgärd. Villkoren är förebyggande åtgärd. Det här handlar inte om bestraffningar.
Polismyndigheten som har ansvar för att evenemang ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Om förändringen i polisens strategi våren 2019 säger han så här.
Vi ville nå en effekt att inte ha pyroteknik, eller vi ville nå en effekt att inte ha ordningsstörningar, ska jag väl kanske bättre benämna det som.
Anders Almgren på Enable Sverige berättar hur stämningsläget i fotbollssverige snabbt förändras.
Det här skapade stämningar i supportermiljön, men även bland klubbar och bland media och bland politiker och till och med inom poliskåren själva, som gjorde att relationerna fullständigt havererade. Jag har faktiskt aldrig sett något liknande. Jag har aldrig sett en lika djup relationskris mellan polisen och fotbollen.
Det är maj 2019 och Stockholms derby. Djurgårdens och AIKs klackar sjunger tillsammans enade i hård attack mot den gemensamma fienden polisen, som beslutat att minska både hemma och borta sektionen med 1000 personer efter tidigare bengalbränning. Efter derbyt blir det stökigt mellan supportrar och polis utanför arenan. Och sen börjar en video cirkulera där en polis hörs hota en supporter.
Vad är det här?
Det är med luren!
Kan vi ta fingret på den?
Nej.
Dagen efter i SVT Stockholm om derbyt och supportrarnas protester.
Som igår svarade med att bränna av nästan 150 bengaler under derbyt mellan AIK och Djurgården. Förutom att tända mer pyroteknik än vanligt protesterade supportrarna även med banderoller med fientliga budskap mot polisen.
I inslaget intervjuas polisens pressekreterare Ola Österling.
Vi har dialog med de flesta fotbollssupporterföreningarna.
De verkar inte gilla det här.
Nej, det är naturligtvis en kärv kommunikation just nu, och det har vi respekt för i det här, för det är ett förändrat scenario.
Några dagar senare kommer ett skärpt nationellt inriktningsbeslut från polismyndigheten. Bland annat öppnar man nu för att kunna stänga hela ståplatsläktare om ordningsläget inte blir bättre.
Att be en person ta av sig till kalsongerna på en parkeringsplats öppet för alla människor att se, det är inte värdigt för någon. Det var fruktansvärt att se.
SFSUs ordförande Sofia Bolin om scenerna kring IFK Göteborgs borta match mot IFK Norrköping dagen efter Stockholms derbyt. De väldigt grundliga visitationerna vid ståplatsläktarna väcker ilska. Om det finns brottsmisstankar kan Sofia Bolin förstå att det görs, men hon är kritisk till hur det skedde här, och våren 2019 blir överhuvudtaget en tung upplevelse för supporterrörelsen.
Ja, det känns som ett fritt fall. Det kom liksom smäll på smäll på smäll på smäll. Det var ett fritt fall neråt. När tar det stopp?
Why on earth are the police ruining one of the great experiments in, you know, or one of the most successful experiments in fan culture in Europe? It beggars belief.
Säger den engelska författaren och journalisten James Montague om den svenska supporterscenen.
I mean, it's doing absolutely brilliantly.
Han som bevakar supporter- och ultraskulturen internationellt är på plats på derbyt mellan AIK och Hammarby i början av juni 2019. Vårens ändrade inriktning från polisen har fått fotbollspubliken att reagera. Ingen av de 32 861 åskådarna inne på arenan säger ett ljud de första 10 minuterna. Den svenska polismyndighetens minskade fokus på dialog under våren där handlar enligt James Montague om att vilja få kontroll och att inte förstå.
The police had come into this not looking at the facts, not looking at what had worked or what hadn't worked, but this was purely people who had grown and worked in a system of control, and they wanted to then exert that control on something they didn't understand and ultimately will make things far, far worse.
Engelsmannen James Montague som anser att den brittiska polisstrategin tagit död på supporterkulturen i hans hemland. Det brittiska exemplet som har vissa nämnt som en förebild även i andra länder, bland annat Sverige.
When you go to Italy, especially when you go to Germany, when you go to France, when you go to Sweden, they look at the English model and they say, yep, do you know what? That's what we want. We want to be able to have that power. Never trust anybody that wants that kind of power over a human being.
James Montague, med sin erfarenhet av att bevaka fotbollens läktarkultur, känner sig säker på vad den svenska polisen borde göra.
Back off. Just back off. It was fine. It was working. Every metric that you could measure the success of the fan culture in Swedish football, it was going in the right direction. Average attendance is up. The number of women and families turning up for games were going up. Number of arrests were going down. Violent incidents were going down.
Snart 10 minuter har gått i derbyt där mellan AIK och Hammarby i början av juni 2019. Drygt 30 000 åskådare gör sig redo att återgå till det normala. Så här låter det i Radiosportens direktsändning.
Så att här om några sekunder nu så kommer det nog bli livat. Nu går man igång. Och har tifot igång också. Oj, 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 vad häftigt. Hammarby har ett grönvitt tifo mitt i 10 minuter in i matchen. Och AIK, ja, där bränner man loss massa bengaler.
De båda klackarna tänder bengaler. Domaren bryter matchen ett kort tag för att sen blåsa igång den igen.
På Friends Arena.
Det är väldigt tydligt att det är polisen i en ringhörna så att säga. Och sen är det alla andra aktörer tillsammans som står och tittar på oss.
Fredrik Brokopp, fackligt aktiv polisinspektör i Helsingborg. Rutinerad när det gäller att jobba kring fotbollsmatcher och med supporterföljen.
Jag tror också att polismyndigheten gjorde en missbedömning. Man benämnde ju liksom det här att den vanliga fotbollssupporten skulle backa upp detta. Men frågan är ju lite så här, vilken är den vanliga fotbollssupporten? Och jag minns särskilt när jag jobbade i Helsingborg när vi hade derby på Malmö.
Han står vid insläppet och tittar på alla Malmö-supportrar som fyller en hel kort sida.
Och konstaterade att den, alltså, ja, om man ska peka på hur ser den vanliga fotbollssupporten ut, så var det en förbannat svår uppgift där och då. För att det är en salig blandning, vilket ju egentligen är alldeles fantastiskt.
Och Fredrik Brokopp säger att effekten av polisens stramare linje slog fel.
Det här slöt ju snarare leden inom fotbollen än att, så att säga, skapa ett tryck mot dem som då så att säga begår lagbrott på läktaren, som jag tror att man kanske hade trott och hoppats att man skulle uppnå från myndighetens sida.
Han beklagar att polisen inte använder sig av den kompetens som finns internt. Och främsta skälet till att han är kritisk till polismyndighetens sätt att jobba med villkorstrappan var att...
Jag känner att den här strategiska inriktningen skiljer sig något så enormt från det som vi då får till oss att vi ska jobba med rent operativt. För i det operativa arbetet så är vi väldigt noga med att det ska vara kommunikativt. Det ska inte vara det här att det drabbar en större grupp för att några enskilda har betett sig illa och så vidare.
Och han tycker också att supporterrörelsen tog en seriös debatt i frågan.
Man höjde nivån i den debatten och diskussionen, och det där var ju bland annat då podden Vårt blåa lag en tung aktör i det, och det jobbet som Dennis Mårtensson la ner.
Varmt välkomna till Vårt blåa lag och den här tredje delen i Fotbollen och polisen.
Dennis Mårtensson är frilansjournalist och Malmö FF-supporter. Han gör en intervjuserie i 14 delar i sin podd som blir en del i supporterrörelsens arbete i den här frågan. Och han får prata med alla parter som är direkt inblandade.
Ett av mina starkaste intryck, det är ju hur man på operativ nivå inom polisen har en större förmåga att reflektera å ena sidan och andra sidan. Att det inte är svart och vitt, att man har en respekt för den komplexitet som supporterkulturen och fotbollsrörelsen har. Men som samtidigt då möts av en kallhamrad svart eller vitt verktygslåda på strategisk nivå.
Dennis Mårtensson som tror att polismyndigheten blev överraskad av supporterrörelsens reaktion som inte blev speciellt våldsam eller stökig.
Istället då så möts man av den här intellektuella kraften, och där märker man att där visste man inte hur man skulle göra. Man visste inte hur man rent kommunikativt skulle hantera det från polisens sida.
Han intervjuar bland annat den som då är huvudansvarig för idrottsfrågor nationellt hos polismyndigheten, och denne Ulf Johansson återkommer flera gånger till de stora problemen med bengalerna och det omöjliga i att ha en dialog kring det.
Men några delar kan vi inte acceptera, och det är vi måste ha ett högt trygghetsläge på våra matcher, och det har vi inte idag, och vi kan heller inte acceptera pyrotekniken på läktarna, att man eldar på läktarna.
I början av juli 2019 sker en gemensam manifestation bland de allsvenska supportrarna under parollen Rädda svensk fotboll. 20 minuters tystnad på alla arenor. Och då under sommaren får också en viss fotbollsreporter plötsligt ett oväntat samtal. Oskar Månsson, som numer driver sajten Fotboll Stockholm, tar upp telefonen och svarar och blir överraskad. I andra änden en polis som fått i uppdrag att göra en intern studie kring legalisering av pyroteknik.
Vårt samtal var, det var inte så bra det i början, eftersom det var precis det jag kritiserade polisen som allra mest. Och polisen bara duckade. Men han var med och sa, okej, men jag får i alla fall lyssna på vad du har att säga i och med att du påstår att du har en lösning här, liksom.
Oskar Månsson kommer med ett förslag på hur man skulle kunna göra med legalisering och argumenterar varför det skulle vara bra ur ett säkerhetsperspektiv. Polismannen sätter igång studien.
Han kom ju fram till att det var ju faktiskt att föredra ur ett säkerhetsperspektiv just den här legaliseringen. Tyckte det verkar vara en bra idé. Och han var nästan framme, men han var ju liksom klar med sin slutsats i vart fall. Men innan han presenterade den så la polisen bara ner utredningen. Det var tidsbrist angavs som ett skäl helt enkelt. Men det var bara pang så var den där utredningen slut.
Polisen som gjort studien mejlar nu till de han pratat med i frågan, inklusive Oskar Månsson, och uppmanar dem att ta det här vidare.
Och sen bloggade jag om den där historien. Jag anonymiserade hela grejen. Jag skrev det som en saga. Och han själv retweetade saga.
På annat håll har Hammarbys säkerhetsansvarige Göran Rickmer svårt att förstå vad det är som händer.
Det är bara bevis på att vi slutade prata med varandra. Det är ett bevis på att vi slutade liksom gå på kunskap, fakta och forskning. Utan man satt liksom på, jag vet inte, kammare bakom sitt skrivbord. Jag vet inte hur det här togs fram, de här korkade grejerna. Men då satt man där och hittade på saker.
Göran Rickmer är frustrerad. Han tycker att klubben gör ett bra jobb kring sina allsvenska hemmamatcher. Men responsen från polismyndigheten är en annan. Hammarby får minska publikkapaciteten flera gånger under hösten 2019. Och så här säger Rickmer när vi träffas tidigt i mars 2021.
Nu har man så att säga flyttat fram positionerna. Och då säger man så att god ordning ska råda och då får ingenting hända. Men vi har ett snitt på 23-24 000 åskådare och det är klart att inte varje match, men det är helt klart händer saker där. Vi har restauranger och bar där inne. Det finns människor som enskilda människor som blir osams med varandra och det kan visa sig aldrig att det inte händer.
Rickmer ger ett exempel på varför han tycker att situationen är orimlig.
Vi har en match med 25 000 människor så är det två personer som blir osams med varandra i en bar. Vi tar hand om de här två personerna, de får lämna arrangemanget och de får vi ha en form av uppsträckningssamtal med mig och vi upprättar polisanmälningar mot det vi har sett som är brottsligt och så vidare.
Men det här får fler följder enligt Göran Rickberg.
Vi ska bevisa för polisen så att det här inte kan hända igen, vilket i min värld är en omöjlighet. Jag har inte kommit på vad det kan vara. Och gör vi inte det, då är polisens lösning att antingen ta bort mellan 15-25% av publiken eller så utökar man området utanför som vi ska ansvara för. När jag sen frågar polisen, men vad vill ni att vi ska göra? Då säger man så här, det är inte vår sak.
Några dagar efter säsongslutet där på hösten 2019 vinner SM-guldlaget Djurgården en seger även i kammarrätten. Det handlar om polisens krav att ingen pyroteknik får komma in på arenan. Det är allt för otydligt kring vad arrangören faktiskt förväntas göra för att uppfylla kravet. Magnus Råglert på Polismyndighetens rättsavdelning.
Där fann ju kammarrätten att effektmål var inte tillräckligt bra utan ett villkor ska vara handlingsdirigerande och det har Polismyndigheten rättat sig efter naturligtvis.
Och så här sammanfattar polisen sin strategi 2019. Magnus Råglert när vi träffas inför säsongen 2021.
Ja, men jag skulle nog vilja se liksom en stor framruta och liten backspegel. Det som har varit och vi drar ju naturligtvis lärdomar av det som har varit bra och det som har varit mindre bra.
Siffrorna från 2019 visar att det brändes fyra gånger mer bengaler än säsongen innan.
Riksidrottsförbundet har tillsatt en oberoende utredning av ordföranden Björn Eriksson. Det meddelar RF i ett pressmeddelande. Eriksson har granskats av tidningen Expressen under de senaste veckorna.
Ja, han hamnar i hetluften Björn Eriksson som i rollen som nationell samordnare la fram idén om villkorstrappan tidigare under 10-talet. Och Riksidrottsförbundet, där han är ordförande, gör senare upp med polisen om ett ramverk för villkorstrappan för svensk idrott. Han är även lobbyist för vaktbolagen under den här tiden. Och fotbollsklubbarna behöver anställa väktare för att kunna motsvara polisens matchvillkor. Sofia Bolin, ordförande för Svenska fotbollssupporterunionen, är kritisk här i en Radiosporten-intervju.
Vi anser att Björn Eriksson har suttit på flera positioner som har blivit en intressekonflikt. Där man kan ha tydligt influerat beslut som har gett en negativ påverkan på idrottsrörelsen och fotbollen.
Björn Eriksson själv om kritiken.
Det är en fråga som engagerar människor och när frågor engagerar människor så tittar man på vad finns det för aktörer hit och dit som kan ha någon slags roll eller ha tyckt något och så vidare. Då får jag väl finna mig i att gör man lite olika saker då kan man få beröm ibland och ibland får man kritik. Det är väl en del i det offentliga livet.
Och den där oberoende utredningen kan inte hitta några oegentligheter.
I rapporten står det att Eriksson har inte agerat på ett sätt som har påverkat hur Riksidrottsförbundets arbete kring idrottsrelaterade säkerhetsfrågor har bedrivits på en operativ nivå.
Åge Radman heter jag. Jag är forskare och lärare vid Malmö universitet och vid Norges idrottshögskola i Oslo.
Åge har forskat kring supporterkultur och huliganism sedan början av 90-talet och han ser många positiva tecken kring den svenska supporterkulturen idag. Inte minst så har andelen kvinnor ökat stort på läktarna. Så här säger han i början av mars 2021.
Att ordningsmakten nu har bestämt sig för att införa ordningstrappan och jobba med repressiva åtgärder, ja, det hänger inte riktigt ihop med den generella positiva supporterutvecklingen som har varit i Sverige.
Och där i mars 2021 ser han att den här strategin kan utgöra en stor risk för svensk fotboll.
Man ska också komma ihåg att 95% av svensk supporterkultur är positiv. Och det är klart att om man hårdrar villkorstrappan så kommer ju den delen av publiken att försvinna. Klubbarnas ekonomi kommer att bli sämre. Så att man måste försöka hitta en konstruktiv lösning på det.
Och lösningen handlar enligt Radman mycket om att ta vara på den kompetens som finns.
Ja, dels så tror jag att man ska ta tillvara alla de goda krafter som jobbar inom den egna kåren, inte minst av supporterpoliserna som har genuin kunskap om vad som försiggår i de olika supportergrupperingarna. De sitter ju på mycket kunskap som idag inte verkar och att de inte har lika mycket att säga till om utifrån den kunskap de har.
I november 2020 får Mats Enqvist på Svensk Elitfotboll en negativ överraskning. Polisen och fotbollen skulle göra en gemensam utvärdering av säsongen 2019. Men det här blir en rapport som fotbollsrörelsen inte kan ställa sig bakom.
Ja, för den som har läst den så låter det ungefär som att det är krigszoner på varenda match i hela Sverige. Och det ser inte ut så. Jag tror alla som går på fotboll förstår att någon enstaka gång kan vi ha lite kämpare. Men vi är ganska bra på att hantera det. Men de överlägset flesta matcherna är lugn och ro, betydligt lugnare än många andra delar av samhället.
Rapporten är författad av Polismyndigheten i Region Stockholm tillsammans med rättsavdelningen. Men nu under 2020 förflyttas ansvaret för säkerhetsfrågorna inom idrotten till NOA, Nationella operativa avdelningen. Och så plötsligt den sista mars 2021.
Villkorstrappan skrotas inom svensk fotboll. Efter ett möte med polisen under onsdagen så meddelar nu Svensk Elitfotbolls generalsekreterare Mats Enqvist att en ny strategisk plan ska tillämpas.
Det man säger nu är att man ska använda sig av snarare en proportionalitetsprincip i dialog med fotbollen och klubbarna. Där vi tittar lite grann på om det är så att det uppstår störningar eller problem så ska vi gemensamt försöka hitta proportionella, rimliga åtgärder och tänka mer långsiktigt också. Och det är ju oerhört välkomna besked.
Nationella operativa avdelningen som nu sedan en tid ansvarar för idrottsfrågorna inom polisen meddelar att villkorstrappan tas bort. Eller är det mest ordet som stryks? Frågan är hur stor förändringen faktiskt kommer bli. Så här säger Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson som var med och tog fram idén.
Det blir ju naturligtvis automatiskt. Så länge det är kvar villkor så vad det som man kallar det trappa eller uppfart eller något annat. Det jag uppfattar är poängen i det hela det att man är överens om att föra en närmare och bättre dialog.
Stefan Hector, polismästare, chef för operativa enheten på NOA, ansvarig för idrottsfrågor operativt.
Och så här säger han om dialogen.
Även polismyndigheten får ju se sig själv i spegeln och att faktiskt utveckla det som där vi inte har varit tillräckligt bra. Och det får väl sägas vara ett av de områdena. Så nu har vi skapat strukturer för att åstadkomma den här samverkan.
Men han tillägger också.
Jag vill också säga det. Samverkan och dialog är viktigt när man har så olika uppdrag som en myndighet och en arrangör. För det är inte alls säkert att vi kommer vara överens eller hålla med varandra. Men just i de situationerna så är det än viktigare med den här dialogen.
Göran Rickmer, säkerhetsansvarig hos Hammarby.
Ja, men det är en jättestor skillnad att det finns en vilja till samverkan och dialog. Den har vi eftersökt i flera år, så det är väl jättepositivt då. Sen kan man ju tycka lite fascinerande att vuxna människor som har samma målbild inte har kunnat hitta en samverkan som varit värd namnet innan och tidigare. Det är ett jätteunderbetyg både till oss och till polismyndigheten.
Men det är för tidigt att säga att något annat egentligen har ändrats, säger Rickmer.
Det spelar ju ingen roll om du tar bort själva begreppet villkorstrappan om arbetsmetodiken är densamma. För att i slutändan så blir ju ändå en fotboll är en fotboll och sen spelar det ingen roll vad du kallar den för. Så fortsätter man att jobba med samma, på samma sätt som tidigare, då spelar det ingen roll vad du kallar det för. Det är liksom effekten vi har hängt oss upp på, inte så mycket själva ordet villkorstrappan.
Och dialogen, den kommer enligt polismyndigheten ske via klubbarna som i sin tur får kommunicera med supportrarna. SFSUs ordförande Sofia Bolin ifrågasätter myndighetens generellt låga förväntningar på supporterrörelsen.
Vi är människor som vilka som helst i samhället. Vi har jobb, vi har familjer, vi kan tänka, vi är ansvarstagande. Att förvänta sig någonting annat är ju att se ner och tro på att det är den där alkoholiserade, outbildade pöben som knappt kan ta ansvar för sig själva.
Pyroteknikfrågan som haft en sån stor roll i den här historien och i relationen mellan fotbollen och polisen, där är läget oförändrat. Anders Almgren på Enable Sverige ser skäl till att tänka nytt här.
När vi testat nollvisioner i 25 år och det brinner mer än någonsin, ska vi nu testa en mellanväg där vi identifierar vissa typer av pyroteknik som ändå går att hantera på ett säkert sätt och hittar former för att använda det. Det är alltså inte anarki vi snackar om här utan en reglerad tillståndsgiven form av pyroteknik uppe på läktarna.
Tillbaka till fotbollslandslagets presskonferens där i slutet av mars 2021 och lagkaptenen Andreas Granqvist. Han är en av många spelare som skrivit på ett upprop, en vädjan till polisen om att återuppta en konstruktiv dialog med fotbollsrörelsen.
Vi är väldigt starka i Europa med vår läktarkultur och det märker man inte minst när man spelar på tomma läktar. Det känns inte alls som det borde göra. Så jag hoppas att dialogen kommer att komma igång med polisen och att vi ser när vi väl får tillbaka folket på läktarna att vi får ett fungerande samarbete med supportarna, polisen och föreningarna.
Ni har hört ett avsnitt av Radiosporten Dokumentär, ett program som gjordes av Martin Hedberg under våren 2021. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio Play.